Du lyssnar på Rökridå av Kristen Ritter. I översättning av Hanna Williamson. Inläst av mig, Disa Östrand. Prolog. När jag gick sista året på high school och Casey Mitchell och hennes vänner blev sjuka hade pappa en massa teorier. De är inga bra tjejer, sa han. De ställer bara till problem. Han tog för givet att de blev straffade. Han tyckte att de fick vad de förtjänade. Casey var först. Det var fullt rimligt. Hon var först med allt. Att bli av med oskulden. Att prova cigaretter. Att ha fest. Casey gick alltid steget före sina vänner. Hon var som vargflockens ledare. I matsalen var det hon som bestämde var de skulle sitta. Och om hon åt lunch gjorde resten också det. Om hon petade i maten eller bara åt en påse godis gjorde hennes vänner detsamma. Misha var elakast och mest högljudd. Men Casey var ledaren. Så när hon insjuknade blev vi, tjejerna i avgångsklassen på Barons High, inte förskräckta eller upprörda eller oroliga. Vi blev avundsjuka. Vi hoppades alla i hemlighet att det skulle vara vi som drabbades nästa gång. Första gången det hände var under en retoriklektion. Alla var tvungna att delta i det låtsasval som skolan arrangerade. Casey hade tagit sig igenom de första tre primärvalsomgångarna. Hon passade bra i rollen som politiker, var övertygande, kvicktänkt och en begåvad lögnare. Jag är inte säker på att Casey själv visste när hon talade sanning eller inte. Hon stod längst fram i klassrummet och höll ett valtal. Och plötsligt var det som om hennes stämband klipptes av. Munnen fortsatte att röra sig, men ljudlöst. Det hördes inte ett ord. Under ett par sekunder trodde jag att det var något fel på mig. Sen greppade hon tag om podiet med händerna och hennes öppna käke låste sig som om hon fastnat i ett tyst skrik. Jag satt på första raden. Ingen annan ville sitta där. Och hon var bara någon meter ifrån mig. Jag kommer aldrig att glömma hur hennes ögon såg ut. Som om de plötsligt förvandlats till tunnlar. Derek Ellis ropade något, men Casey ignorerade honom. Jag kunde se hennes tunga bakom tänderna och ett vitt tuggummi. Ett par personer skrattade. De måste ha trott att det var ett skämt. Men inte jag. Casey hade varit min vän, min bästa vän, när vi var små. Jag hade bara sett henne rädd en enda gång förut. Hennes händer började skaka, och då tystnade alla skratt. En lång stund hördes ingenting i rummet, förutom ljudet av hennes silverring som skallrade högt mot podiet. Sen fortplantade skakningarna upp för armarna. Ögonen rullade bakåt och hon föll och drog med sig podiet. Jag minns att jag reste mig. Jag minns att folk skrek. Jag minns att Mrs. Cunningham sjönk ner på knä och lyfte Caseys huvud och att någon ropade att vi måste hindra henne från att svälja sin tunga. Någon sprang för att hämta skolsköterskan. Någon annan grät. Jag minns inte vem, bara ljudet. Ett desperat kvidande. Konstigt nog var det enda jag kom på att göra att plocka upp hennes tappade anteckningar och ordna pappersarken så att de låg kant i kant. Sen var det plötsligt över. Krampryckningarna tycktes ebba ut från hennes kropp. Ögonen öppnades. Hon blinkade, satte sig upp och verkade något förvirrad, men nöjd. Över att vi alla stod samlade runt henne. När skolsköterskan väl dök upp var Casey som vanligt igen. Hon insisterade på att hon bara kände sig yr eftersom hon inte ätit. Medan skolsköterskan ledde ut henne från klassrummet såg hon sig hela tiden om över axeln. Som för att försäkra sig om att vi tittade på henne allihop. Och det gjorde vi förstås. Hon var den sortens person som man inte kunde låta bli att titta på. Vi glömde bort allt sammans. Eller låtsades åtminstone göra det. Tre dagar senare hände det igen. Kapitel 1. Landsväg 59 byter namn till Plantation Road, drygt 3 kilometer efter avfarten till Barrens. Den gamla träskylten är lätt att missa, trots den intetsägande omgivningen. I flera år har jag kunnat köra förbi på väg från Chicago till New York utan att känna ångest. Jag håller andan och räknar till 5. Andas ut. Lämnar Barrens bakom mig utan att några skuggor.